Radioplay.
Hej och välkommen till avsnitt nummer 4 av Beatles album för album. Och som du kanske har märkt så pratar vi inte om albumen i kronologisk ordning, men det här fjärde avsnittet handlar faktiskt om Beatles fjärde platta. Beatles for Sale, ett album som kom 1964. Vi ska prata om albumet och vi ska lyssna på låtarna. Och sällskapet idag heter Thomas Forsell. Thomas Forsell som är musiker, skådespelare, som spelar bland annat med i gruppen Nynningen sedan länge. Och så Gry Forsell, programledare som växte upp med Beatles musik. Det är ganska uppsluppen stämning i studion och som alltid är spännande att höra skivan genom andras öron. Vi diskuterade också om det här var det första Beatles-albumet som George Harrison sjunger på. Men nej, tack Google, det gör han redan 1963 på plattan With the Beatles och med sin egna komposition Don't Bother Me. Ska också tacka för klippningen Oliver Bergman, vignettmusik Theodor Lindahl, foto Pelle Stübler och grafik Pierre Duras. One day you'll look to see I've gone. But tomorrow may rain, so I follow the sun. Jag heter Sven Hallberg, nu kör vi.
It's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, the Beatles.
Hej och välkomna Thomas Forsell, Gry Forsell.
Tack.
Vi ska prata om Beatles i en period när Beatles är som absolut hetast. De står på topp. Det är så här Beatlemania i större delen av världen. De har varit i USA i början på 64 och var med i ett tv-program där. Vad hette programledaren?
Ed Sullivan.
Ed Sullivan, ja. Och där gjorde de succé.
Jo, du är lite ett koll nu på att se ifall pappa visste vad han pratade om.
Ja, jag har glömt att läsa oss ögon.
Jag tror du gjorde stickprov.
Nej, men det är riktigt. De hade ju bara varit i USA och Tyskland, va?
Ja, precis. De gjorde en turné också till Asien här, Hongkong och sånt där. Mm. Nej, men så de är på topp verkligen Beatles. Så att det är en spännande period. Men innan vi börjar prata om skivan så tänkte jag att du, Thomas, som är musiker och skådespelare, spelar med i Nynningen som kom i början på 70-talet. Men innan dess, spelade du Beatles någon gång? Har du spelat pop, liksom, den typen av pop?
Jag tror att jag lärde mig nog spela gitarr genom att kopiera deras låtar, lyssna på deras låtar. Min första gitarr var en Lucky Seven som man kunde köpa via Bildjournalen. Och jag tror att jag lärde mig kanske 150 introduktioner på låtar.
Vad innebär det? Alltså själva introt?
Ja, bara introt. Liksom, ja. De första 20 sekunderna. Och sen så tog jag nästa låt. Min mamma blev vansinnig på mig till slut. För hon ville att jag skulle köra hela låten. Men det var som att nej, men det var, man kopierade Stones-låtar och Kinks-låtar och Beatles-låtar. Så här. Mm. Och så lärde jag mig spela på det sättet.
Vilken Beatles-låt har bästa introt? För en gitarr?
Ja, Lady Madonna till exempel.
I Feel Fine är fin också, det här brummet.
Ja, fast det var ju första gången som man använde det, återkoppling på en gitarr. Och det försökte man ju kopiera många gånger. Stones hade väl sen Fastboxen som kom ungefär samtidigt de använde en distorsionsapparat. Men just den där återkopplingen som de hade i I Feel Fine, som egentligen skulle varit med på den här skivan. Men den släpptes ju först som på den amerikanska utgåvan som kom året efteråt, eller Beatles 65 tror jag.
Och det var ju så på den tiden, Gry, du som är ung.
Att tack! Det är det fina som har sagt till mig idag.
Nej, men alltså man ville ju inte släppa, låtar som har släppts på singel skulle sen inte ingå på albumet, för det var inte schysst mot de som köpte LP:n. Ja, men den har ju redan funnits ute, den var ju gammal.
Aha, så av det skälet,
så många Beatles låtar fanns ju inte med på, eller hits fanns inte med på album.
Nej, jag tror att det här är väl det enda album som Beatles gjorde där inte finns någon singellåt med. Mm. Både från Please Please Me och With the Beatles så finns det ju singellåtar, men här kom ett album och det fanns ingen låt som släpptes som singel förutom då I Feel Fine, fast det var ju bara i USA som den släpptes väl som singel separat i Europa, va?
Så var det nog.
Men sen så bakar man ihop den på den här plattan när den släpptes i USA, men då döpte man om den hette inte.
Alltså det var helt andra kopplingar i USA, de gjorde ju som de ville där.
Alltså, vilket sätt?
Nej, alltså skivorna, de såg helt annorlunda
ut. Ja.
Jo, men till Help någonstans där.
Jo, men det var ju, men den här, jag visade ju dig förut den här All My Loving och EP-omslaget. Mm. Jag tror inte det såg ut så här i England.
Nej.
Det var bara här i Sverige som de släppte den här varianten.
Och där med en bild från Skansen, eller?
Ja, Beatles sittande på en kanon på Skansen.
Såklart.
Men Thomas, minns du när du hörde Beatles första gångerna?
Absolut.
Var du befann dig?
Ja, det var framför tvn. Drop-in. Oktober 1963.
Minns du att Bryn Settels från Dag Vag sitter i publiken?
Ja, det har jag
kolla
sett.
YouTube,
ja, det har jag sett faktiskt.
En ung Bryn Settels, Bempa Burra.
Det finns på den här DVD:n som Beatles har gett ut också. Finns det något klipp där? Ja, jag känner igen. Mm.
Men du satt framför TV:n.
Jag satt framför TV:n och vi satt och tittade på det här. Jag och min mor och min äldre syster, och de skrattade hånfullt. Och jag blev väldigt ilsken och försvarade det här långa håret. Det var inte långt håret, va? Men det var ju, det var någonting i deras uppenbarelse som de kunde inte ta in det. Det stämde inte med det ideal. Det där.
Var det inte uttrycket också att det var lite vilt? De skakade på huvudet och var lite nonchalanta. Och... Alltså, det här är en tid när Sven-Ingvars och Hotell Singers är stora i Sverige.
Ja, fast undrar om inte Elvis skakade på huvudet också?
Det gjorde de. Och höfterna.
Och Little Richard. Det fanns ju andra, men det var...
Och vad var det med Beatles som gjorde att du kände att det här, nu förändrades livet?
Du vet, det fanns en tv-serie som hette Bröderna Cartwright.
Ja.
Med Adam hos Little Joe och pappa Ben. Och så. Man hittar alltid någon figur att identifiera sig med. Jag identifierar mig med Adam, Pernell Roberts. Det var när vi lekte Bröderna Cartwright, då var jag alltid, gick in i Adam. Och jag kände direkt att det här med John Lennon var någonting som att det var en frän jävel. Alltså. Det fanns något i uttrycket, precis som du säger. Det fanns något i det här vilda uttrycket med lite obstinata, lite underdog från honom som jag kände. Liksom, den vill jag leka att jag
är. Pax var han.
Ja, jo, men jag paxade honom faktiskt.
Ja. Ja, och Gry då, minns du när du hörde Beatles första gången?
Nej, alltså det har ju varit med mig hela mitt liv. Jag är ju född 73, så att det har ju spelats Beatles. Ja, men alltid. De första 10 åren av mitt liv när vi bodde tillsammans i alla fall. Mm. Jämt. Och jag har ju verkligen fått veta att Beatles är grunden till all musik, egentligen till all popmusik. Nej, men du är verkligen uppfostrat med att tycka om Beatles, att gilla dem. Och jag kommer ihåg man skrev de här Mina vännerböckerna. Man skulle skriva sin bästa popidol eller på. Jag skrev allt. Det var bara jag som skrev Beatles. Mm. Kunde inte stava till freestyle, och ABBA lyssnade vi överhuvudtaget inte på. Så jag kunde ju vara Björn eller Benny när vi lekte ABBA. Det spelade mig ingen roll, för jag hade ingen relation till dem.
Det är lättare att stava till ABBA.
Ja, men jag är uppvuxen, men jag vet att Beatles är det bästa bandet, och jag vet att John Lennon är ett geni, för det har du alltid, alltså förstår du, det har liksom aldrig varit odiskutabelt hemma. Mm. Och det tänkte jag på nu när jag lyssnade igen på den här skivan som vi ska prata om idag, inför att vi skulle se, jag vill bara friska upp minnet lite. Vilket jävla... När lillhjärnan går på, man kan texterna till hela låtarna.
Visst är det
enormt. Det är så sjukt. Jag har inte lyssnat på dem på så länge, och så helt plötsligt bara sitter det där. För det där, jag tror att... Går vi in på skivan nu? Det gör vi va?
Snart.
Ja, snart. Det ska inte göra ändå. Mm. Nej, men det är lustigt hur det sitter som... Mm. Det är liksom med i DNA på något vis.
Mm. Plötsligt börjar man sjunga med refränger som man inte har liksom lyssnat på 40 år. Så, vad fan, hur kunde jag komma på det här?
Men
så är det i och för sig inte bara med Beatles. Så är det ju, funkar det ju, tror jag, när att man är väldigt mottaglig i en viss ålder, och sen så sitter det där, va? Mm. Det var väl någon som sa att den musiken man lyssnar på när man är mellan 15 och 20, det är den musiken man bär med sig resten av livet. Så att det, så var det inte för dig. Men
de har ju alltid funnits med ju.
Ja.
Nej, men om vi går till året då, 1964, då pikar här Beatlemanian i hysterin. Mm. Och det var som George Harrison sa, eller det var John Lennon. They use us to get mad, the world did. Alltså, de skrek småflickorna, för det var ju mest småflickor på de här koncernen, majoriteten. De skrek alltså nonstop i 30 minuter. Så George och kanske John tyckte det var rätt jobbigt. Alltså, dels hörde de inte själva vad de sjöng eller spelade. Publiken hörde inte vad de spelade heller. Men Paul har sagt att ja, men jag är van med det, jag tycker det är rätt schysst. Men alltså, och då fick jag ett tips om en bok här från Sigge Eklund faktiskt, som heter Dreaming the Beatles, Rob Sheffield som har skrivit, så mycket så här sidostories. Och han skriver så här: titta på omslaget till Beatles for Sale, kolla Ringos ögon, så ser man ut när man först stått ut med en publik i Hamburg med sjömän som slåss, till en turné med små flickor som skriker i ljudnivå med ett jetplan. Nu var ju för inte Ringo med i Hamburg, men alltså Ringo ser ju lite... ser lite rädd ut.
Lite mörkade ögonen.
Ja. Alltså det var en stökig tid. Då turnerar jag ju mer eller mindre hela tiden sen 63.
Ja, det
spelar in film. Och skriver låtar gör
det snart, ja.
Ja, precis. Mm. Och skriver låtar gör de nog på hotellrum eller någon, om de har någon dags semester så skriver de låtar. Det finns inte tid för det. Mm. Så att det här albumet ska ut då till julen 1964, för de har ett avtal med skivbolag som säger att de släpper 2 skivor per år. Och de har fullt upp det här året och nu börjar bli höst liksom. Och gubbar, det är dags att spela in en platta. Mm. Så de klämmer in de här inspelningarna liksom i augusti och september några veckor. Och har ju inte hunnit spela in, eller hunnit skriva speciellt mycket låtar, så att det blir mycket covers på den här skivan.
Men det är lite roligt också, jag läste att Ringo, han berättade att han hade ju inte hört flera av de där låtarna. För de bokade ingen replokal innan, utan de bokade studion och de spelar in. Hela albumet är inspelat på 7 dagar. De kommer till studion, några har låtar med sig. Och tar fram en gitarr, tar några ackord, sjunger lite grann. De hör låtarna för första gången i studion. Och sen så jobbar de upp låtarna på plats. Ja, det är ju fantastiskt. Men jag tänkte på en sak som du sa där med att de var så intensiva. Bengan Blomgren, som är en gitarrist som jag spelar med i Nynningen, som har spelat, första gången jag såg honom så var han förband till Jimi Hendrix på Cirkus. Han berättade att han såg Beatles på Cirkus. Jag har sett Beatles, säger han, men jag har inte hört dem. För att han såg det, han hörde 1, 2, 3, 4. Sen var det bara skrål. Han hörde inte en ton av dem spela. Det var bara skrik från alla i publiken. Va? Mm. Det var inräkningar och sen var det skrål.
Och det innebar ju också att repertoaren var ju ofta covers. Alltså låtar som de har spelat ända sedan Hamburg-tid. För de satt och fanns liksom ingen poäng att plocka upp en del av de här nya låtarna. Som dessutom gjorde sig bättre i en skivstudio än kanske på en livescen. Med högtalare som inte hördes. Mm. Ni undrar förstås, hur lät i Sverige hösten 1964? Det fanns en lista som heter Kvällstoppen som byggde på de mest sålda skivorna. Mm. Det är alltid kul att sätta ett album i rätt sammanhang, i rätt kontext. Man kan ju tycka liksom att Beatles och Sailor, det låter inte så märkvärdigt idag. Men alltså, man tänker på vad som låg på listan då, så lät det ju så här.
Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Kina.
Fröken Fräken.
Ja. Nästan alla världens vackra misser har jag mött.
Och så fanns det här.
Anita Lindblom?
Nej.
Hoten and the Singers.
Björn Ulvaeus.
Jag har aldrig hört det i mitt liv. Och det hedrar dig, pappa.
Men så var sånt här också.
Jag skojar.
Roy Orbison.
Men ändå lite så här 50-tals vibbar tycker jag på den låten.
Ja, jag gillar den där 12-strängen.
Och när man lyssnar på Beatles for Sale så tänker jag i alla fall, när jag lyssnar på den nu så tänker jag att det känns väldigt mycket Roy Orbison med vissa låtar. Mm. Soundmässigt. Mm. Eller ut och cyklar då?
Nej, jag tror att Roy Orbison var en idol för många av dem, säkert för George Harrison och John.
Inte konstigt att de började spela ihop sen på gamla dagar.
Nej. Du, sen var det ganska intressant. Det här året är också första, då släpps alltså det första albumet med Rolling Stones. Som nästan bara består av covers, alltså rhythm blues-låtar som Stones gör.
Vad hette det? Tamar och Masai?
Det hette nog Rolling Stones bara. Men det fanns en låt på albumet som de hade skrivit själva, Keith Richard och Mick Jagger. Det var den här.
I want you back again.
Har du hört den här?
Want your love again. I know you find it hard to reason with me. But this time is different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming.
Ja, men det är kul ändå att ställa den här jämförelsen med det som John och Paul och George skriver.
Och också lite självömkande, precis som många av låtarna på den här skivan som vi ska prata om.
Mm.
Det är inte lite stora att tycka synd om mig i albumet, Beatles for Sale?
Ja, men Paul är ju sur på sin flickvän Jane Asher. Hon håller ju på att göra en karriär som skådespelare, så han är ju bitter på henne. Mm. John vet jag inte, han är väl en sökare i allmänhet.
och svartsjuk och det är synd om mig och lämna inte mig och är du där och det är lite mycket
I'm a loser.
Ja, men eller hur?
Hörrni, vi ska kolla på omslaget. Det är som du sa då tidigare, Richard Freeman som har gjort det omslaget. Han gjorde flera Beatles-omslag och han fick en uppdrag att ta en bild som skulle vara utomhus i solnedgång. Jag vet inte om det är solnedgång, men det är Hyde Park någonstans som har tagit den här bilden.
De tog det framför något berömt monument, men det ser man inte mycket av.
Nej.
Men det är ett väldigt bra omslag alltså.
Och det var ganska ovanligt att man gjorde omslag som var uppvikbara så här som det här omslaget är på en popskiva.
Var det första gången?
Så låter det vara osagt, men jag tror det var väldigt ovanligt bland populärmusik i alla fall.
Men det var första Beatles-albumet?
Ja, det var det. Absolut. Mm. Och det vi ser här, det här bitlarna sitter då på, när man viker upp omslaget sitter de på en svartvit bild med ett collage bakom sig. Det blev ju lite inspiration sen till Sgt. Pepper. För här är ju massa legender, Jane Mansfield och stora skådespelarnamn från 40-50-talet. Det är snyggt.
Jättefint.
Och baksidan, varför gör de baksidan och framsidan? Alltså de har en ganska lik gruppbild på båda sidorna.
Ja, det är väl snyggt i och för sig tycker jag. Men tänk på att det finns ingen text på baksidan. Om du väntar på framsidan så står det inte Beatles någonstans. Eller finns det inte någonstans som talar om att det här är Beatles. Det enda står att det är Beatles for sale, men det är namnet på plattan. Så att det är också vår första grejen att man inte skrev Beatles längst ner i stora bokstäver. Utan lät bilden tala så här.
Jag minns att den här skivan, det var ändå, som jag minns det så är det första albumet jag ägde. För jag fick den av dig, pappa, när jag var liten. Och vi pratade mycket om att den hette Beatles for sale.
Aha.
Att det var våran skiva.
Det är du. Ja, men då kanske det var så. Det är kanske därför vi
familjens skiva, precis. Ja. Så jag tyckte att den var min.
Derek Taylor som är Beatles pressekreterare på den här tiden, han skrivit då på infodralet där. Försök inte förklara för ungdomar på 2000-talet vad som var grejen med Beatles. Spela istället några spår från den här plattan.
Mm.
Men det ska vi göra.
Ja, men det ligger mycket i det, men det finns också, jag vill gärna gå tillbaka till min kärlek till John Lennon, för det fanns någonting i, han har ju gått på konstskola, han hade en speciell attityd på scenen, en speciell attityd i sina intervjuer som han blev ganska tagen av. Jag blev det i alla fall. Och han skrev ju också böcker. Och jag vann den här boken vann jag 1965.
Och det är Johns första bok, va?
Ja, det är den första boken. Och grejen var att det fanns alltså en svensk gummifabrik som 1965 hade en John Lennon-tävling. Trelleborgs gummifabrik hade en John Lennon-tävling. Och jag vann den där boken. Du kan se på första
sidan. Vågar man fråga vad du gjorde för vinnaren?
Jag tror att jag skrev någon dikt och skickade ner. Och jag tänkte efteråt, vem på Trelleborgs gummifabrik 1965 sitter och kommer på en idé och lanserar till företagsledningen, vi tar en John Lennon-tävling.
Kör de den på Instagram då, eller?
På den tiden?
Skoja.
Ja, ja, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg hur det... Jag vet bara, jag blev så förvånad att jag fick det. Men det var ju ungefär samtidigt som jag fick in min första och enda insändare i tidningen Mad. Så det stämde ganska bra överens med den sjuka humorn som jag hade då som 12-13.
Alltså de var inskickade, för jag fick för mig att det var Lasse Månsson som skrev
den insändaren. Nej, jag har insändare. Ja.
Trelleborg, du vet... Fabriken med gummigrejerna, cykel och mopeddäck. Lite slängig copy där.
Ja.
Schysst.
Det
är den bra boken? Jag har inte läst den.
Ja, jättefin.
Mm. Men han borde ju, han målade, man tecknade också, John Lennon. Han var duktig tecknare.
Fullt med teckningen. Mm. Det är ju från hans konstskola.
George Harrison säger om den här plattan att de var lite mer sofistikerade när det kom till inspelningen. Nu började de liksom experimentera lite grann med ljud och sådär. Från att de var ganska... Så här, det var ju fyra Liverpool-killar, for God's sake, som kom från liksom arbetarhem eller sådär. När de kommer till London första gången så är det ju skitstort att vara en stor studio då. Det är EMI-studion som sedan kallas för Abbey Road-studion. Men nu börjar de bli lite varma i kläderna inför fjärde plattan, så de vågar liksom ta lite egna initiativ och föreslå lite grejer. Ska vi lyssna på skivan?
Ja, jättesugen.
Vi börjar med sidan 1 och första låten där heter No Reply. This happened once before, when I came to your door. No reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me. As I looked up to see your face.
I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. I nearly died.
Det är snygga ackord här alltså. Jättesnygga ackord. Man tror att det är enkla ackord det här, ja. Va? Men det är maj 7 ackord och det är 6 ackord och det är non ackord.
Snyggt stick också.
Så vi inleder skivan med låten. Vi tycker ganska synd om oss själva ändå. Står där och trånar, men han får inget svar.
Nej.
Jag säger det, står själv om kans albumet.
Ja, men det är en jättebra låt tycker jag. Fantastiska ackord. Och det roliga, jag läste någonstans att det här var egentligen en låt som de inte skulle spela in själva. De skulle nämligen, det fanns en artist som Brian Epstein hade som hette Tommy Quickly, som de hade skrivit en låt till tidigare som hette Tip of My Tongue tror jag. Och den här låten var en beställning till, jag tror den var beställning till Tommy Quickly, va? Men av någon anledning så tyckte de, nej, den här är för bra, den här tar vi själva.
Det behåller vi. Och det är John Lennon som sjunger, ska jag tillägga. Och det kan man väl anta att han har skrivit mycket av låten också.
Ja, jag tror att han har skrivit rätt många av dem där själva.
Men det var kul med deras samarbete för att det här är en period när de fortfarande är rätt bra vänner, John och Paul. Alltså och det kanske de var hela tiden, men så alltså här är fortfarande bra stämning i bandet, ska jag säga. Och ibland så hjälps de ju åt så att Paul kanske skriver något stick och John skriver något. Så det var bra sådär samarbete de mellan.
Men du kan tänka dig då i studion första dagen, och så tar John Lennon upp gitarren. Jag har en låt som heter No Reply. Den går så här, så kör han ackorden. Och sen hänger de andra på. Ja, men då kanske jag kan spela så här, vi prövar det här. Och så växer låten fram på en dag. Och så kör de, jag vet inte hur många tagningar de har tagit den där. 12, 13.
Ja, 9, 12 tagningar.
Ja. Och så sitter den där bara.
Men man kan väl anta att Beatles var ganska tajta i och med att de har spelat så mycket live, så jag tror att de kunde lira. Och de gillar ju att experimentera med ackord. De har ju förstått både John och Paul. Egentligen var ju Paul den duktiga gitarristen från början. Han lärde ju John väldigt mycket, har John sagt.
Aha.
Han säger i en intervju att det var Paul lärde mig mycket liksom, tricks med
gitarr. Okay.
Hörrni, låt nummer 2 på sidan 1 i den här. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I...
Fan vilken bra sångröst han har, det är helt sjukt vad han sjunger fint.
Men varför är han en loser här? Har han blivit av med tjejen för någon annans skull, eller har han slarvat bort henne? Jag har inte riktigt...
Han säger själv att, apropå texten då, att John Lennon säger att han ibland känner sig, en del av honom känner sig som en loser, och en annan del känner sig som gudfader. Han är väldigt ambivalent i sin... Schysst munspelssolo där också. Vad Dylan inspirerat.
Det här, de kallar ju det här själva, det var ju då när de bara hade börjat lyssna på Bob Dylan i den här perioden, och det här var en av deras låtar som var inspirerad av Bob Dylan. Och då är det lite konstigt när man kommer fram till sticket när Paul McCartney börjar spela Walking Bass där.
Det är inte Dylan.
Nej, det är inte Dylan. Det är inte Dylan, va. Det är mera liksom Stena Line, va, men det funkar ju i den här låten alltså.
Paul är lite checkare sådär.
Ja, det är checkt.
Nej, men alltså, det var tydligen så att George Harrison var egentligen den som upptäckte Dylan, som sen introducerade den genom att ge John Lennon Free Willing, det albumet.
Och där liksom började John och snöa in på Dylans sätt att skriva texter och det här. Så det nog Paul var så mycket Dylan fans som John och George var.
Mm. Hur gammal var George? George var född 45 va?
Mm.
Det innebär att George Harrison var alltså 18 år. Mm. 18-19 år när de spelade in det här.
Han är ju snorung ju.
Och han introducerade Dylan till John Lennon.
Ja. Men man förstår ju vad mycket som händer i musiken den här tiden alltså. Och att initiativet ligger hos de unga. Det är de som utvecklar den.
Mm.
Beatles blev ju influerade och inspirerade av Bob Dylan. Men det sägs att även Bob Dylan inspirerades av Beatles. Det var därför Dylan gick tillbaka lite mer till rocken och började hitta sina rötter där, påstås det.
Mm-hmm.
Så det kanske var något typ
om du måste välja pappa, Dylan och John Lennon.
Som vad då?
Båda hänger över ett stup, du ska rädda en av dem.
Ja, är Lennon såklart. Ja. Ja. Dylan lever ju. Så.
Om jag inte sa det så var det I'm a Loser och nu ska vi lyssna på Babies in Black.
Oh dear, what can I do? Babies in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do?
Hade du spelat bas? Hade jag lärt dig den här gången? Alltså?
Ja. Bom. Det är lite dansband över den här.
Bas, verkligen.
Det är lite hästjazz över den här låten.
Men lyssna hur de sjunger. De två sjunger ju parallellt som stämsång.
Genom... Men de gör en liten tonartsträning sen som är jävla fin.
Stämsång genom hela låten.
Funkar tydligen bra live den här låten, sägs det.
Alltså.
Någon bra live-låt. Den här passagen, det är ju det bästa med den här låten. Mm. Eller kanske enda bra med den här låten, måste jag säga.
Och får jag bara flika in att det är synd om dem igen?
Ja, det är det. Livet är tufft.
Ja, verkligen. Men den är fin.
Det är jättebra. Alltså, ska man jämföra det här sättet att sjunga så tycker jag att det är lätt att tänka på Mikael Wiehe och Björn Afzelius i sina bästa tider när de sjöng stämmer på det här sättet. Och faktum är att jag har ju träffat Björn Afzelius ett flertal gånger, men en gång på en turné råkade vi hamna på samma ställe i Norrland och satt vi på ett hotellrum och körde Beatles just med varsin gitarr och några till. Och jag trodde att jag kunde Beatles-låtarna. Men Björn Afzelius kunde dem 100 gånger bättre. Han visste precis alla ackordbyten, alla klanger och sånt. Han var en riktig Beatles-nörd.
Schysst.
Mm. Och det hör man också på hans sätt att sjunga, tycker jag.
Och nu kom ju den låten, visste vi framme nu. Det här tyckte jag var riktigt rackarrökare när jag var liten.
Jag vet inte om det var singel, men jag minns också den här från...
Jag minns det väldigt tydligt. Jag får sådana flashbacks till Mjölkudsvägen när vi bodde i Luleå. Och jag satte koronpinnen fast i fåtöljen där hemma så den kunde stå som ett mikrofonstativ. Och så sjöng jag i handtaget som har sköt mig på koronpinnen.
Och så lät det.
Just let me hear some of that rock and roll music.
Fräckt, fräckt med det. Slapp ekot där. Det är så fräckt alltså. Det är...
Jag gillar bäst när han kommer till mambon.
Det är inte lite klapp här.
Ja, jag kommer med handklapp här också.
Nej, men han hade en bra rockpipa på.
Nej, mera. Du måste höra klart.
Du vill ha mambo?
Ja, eller det är modern jazz han säger. Han har mambo också, va?
Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got. det är en fin låt.
Get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the
tango. Ja, hör han går upp på riden här på... Ringo går upp på riden där. Och sen nu ligger på hi-hatten. Men just det här låg han upp på riden, va? Det är jävligt snyggt.
Och bra slut också på den här.
Fats domino.
Alltså, tja, och slutas. Den här låten, det är en Chuck Berry-låt, va?
Ja.
Den måste de ju ha spelat 200 gånger i
den satt direkt
i Hamburg.
Ja, gör skivan. Ja.
Visst är det George Martin som spelar piano?
Jag tror det. Han gjorde det på en del andra låtar i alla fall. Jag vet inte just det här, men han var ofta med och spelade piano på den här plattan.
Han kom ju av sig på ett ställe här och slutade spela. Plötsligt blev det tyst liksom. Och sen så drog han liksom på tangenter där och sen svarade han en gång.
Han gjorde Jerry Lewis bara.
Han flyttade hem. Det kommer jag ihåg. Jag var så fascinerad. För när jag fick den här skivan då när jag var liten, jag kan ha varit 5, 6, 7 år liten. Att du berättade för mig då, pappa, att när den här kom... Ja. Så förklarade du för mig hur sensationellt det var att de skrek så. Att det var
publiken?
John, de när de sjunger. Att det, var liksom, det här var den tidens hårdrock. Att det var så här, man aldrig hört någon skrika så från magen förut. Att, och de gamla då, så är det här verkligen musik. De bara skriker ju rakt ut.
Sa jag verkligen?
Ja, du sa så
till mig. Det är ju väldigt, det är nog en väldigt bra analys faktiskt. För det är ju grunden av popmusik och rockmusik. Att det kommer från, det är en annan sorts sång. Ja. Och det är därför Bob Dylan sa att han sjöng lika bra som Caruso.
Men det är lite som det du var inne på tidigare, Sven, att hur det lät på topplistorna då med Sven-Ingvars och
Hotel
vad
Sängers.
Vi lyssnade på. Precis. Och så kommer det här. Mm. Och han skriker rakt ut. It's gotta be rock and roll music. Och folk bara, vad fan är det som händer? Att det, här var liksom, det var det hårdaste man hade hört nästan. Mm.
Det var väl bara Jerry Williams kanske i Sverige som... Mm. Hade det här uttrycket.
Nej, jag var ju 9 år när den här låten kom. Jag minns precis som Gry att jag tyckte jäklar vad det är energi i det här. Alltså, det bara tog mig liksom. Mm. Jag hade ju inte hört så mycket rock. Jag föddes ju liksom popgenerationen. Det var ju så här, när de skulle göra plattan så fanns det inte så mycket nyskrivet material. Paul har med sig då I'll Follow the Sun. Och sen när man har spelat in den så gjorde man 3 covers i rad, bland annat den här då. Mm. För att de satt liksom direkt.
Ja, de behövde ju låtar, de hade ju bara 7 låtar.
Har de hade 8 egna låtar och sen gjorde de hade 6 covers.
6,
då.
Ja. Mm. Så de behövde fylla på materialet.
Så egentligen är det här kanske den mest ointressanta Beatles-skivan då? Eller?
Nej, men de hade covers både på de 2 första också. Men grejen var, tror jag, att de hade, precis som du sa förut, jobbat med Hard Day's Night, gjort filmen, gjort albumet, turnerat jättemycket. Och så var de tvungna att gå in i studion, då hade de inte hunnit göra låtarna. Så då tog de med gamla låtar som de brukar spela.
Och varför gjorde de så mycket film? De gjorde Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine. Mm. Gjorde de fler? Alltså,
de var inte så
inblandade
i Yellow Submarine. För det var ju en tecknad film.
Men varför höll de på och gjorde så mycket film för? Alltså om det ändå var så att de hade mycket att göra och skivor som skulle göras och turnéer som skulle åkas.
Det var ett enormt tryck på dem, alltså utifrån. Alltså management och skivbolag och folk som skulle tjäna pengar naturligtvis på Beatles.
Men det var ju en trend också. Elvis gjorde ju många musikfilmer där hans låtar presenterades och även Cliff Richard gjorde ju det. Så det låg nog i tiden. Hade Beatles kommit idag hade de kanske gjort...
Vin.
Eller YouTube eller ja. De hade gjort på ett annat sätt. Men det var ju en... Det var ju häftigt att kunna gå på bio och se de här sakerna.
Ja, för det är ytterligare en kanal då förstås.
Det fanns ju inte färg-tv på den tiden, eller hur?
Nej.
När kom färg-tv?
Jag vet att när man
du svarade med en fråga.
All You Need Is Love sändes ju i färg. Som kom lite senare.
Nej, den sändes den i färg.
Jag tror att det var liksom en här global... Nej, vi lämnar det. Jag tror det var färg då.
Eller om det, ja, jag har sett den i färg, men ja. Jag undrar när jag såg den så var det nog svartvitt. Men det kanske beror på att vi hade en svartvitt
TV.
Vi hade en svartvitt TV.
Yellow Submarine var i färg.
Ja, det var
det.
Ja, det var ju en låt i alla fall som Paul kom dragandes med. Men den var gammal, den har han skrivit redan 1960.
Han var bara 16 år.
Mm. När han skrev den här. Och de spelade den i Hamburg. Och det var tydligen, nej men så här var det, han sitter, de spelar på en ställe som heter Kaiserkeller, som var någon tysk liveställe där Beatles lirade. Och där satt Paul ibland då i pauserna mellan deras gig. De kunde ju spela flera gånger samma dygn. Jag tror de 2-3-4 spelningar varje dygn. Så satt han och spelade på piano och så satt han glatt. Ja, det här låter det, jag skriver. Vad tycker ni? Sådär som Paul säkert var då. Och den hade med sig studion och tillsammans då så lät det så här.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Det är snyggt att de har dubbat. Han har dubbat sin egen röst här. Fast här kommer John Lennon, men i början så var det Paul dubbat.
Men hur dubbade man sångröst på den tiden då, innan man hade hur många kanaler?
4 kanaler är det spelat på.
Ja.
Så att de började experimentera lite grann på den här plattan. Bland annat att han dubbade sig själv här i första delen av versen.
Mm.
Men en jättesnygg låt också. Det är ju Pauls stora styrka, tycker jag, att han får till de här små melodiska örhängarna som är så snyggt gjorda.
Mm.
Han var 16 år när han gjorde den här låten. Alltså.
Ja, han är en låtsnickare, Guds nåde.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.
Blir en cover, Mr. Moonlight, som är skriven av någon som heter Roy Lee Johnson, som John Lennon sjunger på.
Och det här är väl den jag tänker på, är Roy Orbison inspirerad.
Undrar om inte det här som George Harrison spelar trumme på en resväska.
Kanske. Lennon som sjunger sägs vara Beatles sämsta låt. Fansen älskar och hatar den här låten. Ni är rätt bedrövlig.
Nej, fin.
Nej, men varför hatar ni den? Jag tycker den är kul.
Lite tafflig, eller?
Men jag tycker det är fräckt att börja en låt med sång så här.
Mm.
Som han gör på det här sättet.
Men börjar inte många låtar på den här skivan med att han går igång och sjunger direkt?
Inte utan komp.
Måste lyssna en gång till. Nej, det låter väldigt amerikansk svart soul alltså.
Ja, det är snyggt. Ja. Fräckt.
Ja.
Men varför älskar fansen och hatar den?
Jag vet inte, det sägs bara vara en låt som inte speciellt så omtyckt.
Men kunde de spela den här live?
Ja, de hade spelat den många år live, påstås det, innan de spelade in den då.
Med kappsäck alltså.
Ja, jag vet inte om det. Det blir mer covers. Det här är Paul McCartney i ett medley med Little Richard-låtar. Det så hoppa fram till
Men visst saknar man en kanal i lyssningen här.
Ja.
Kan det vara så?
Det känns som att en kan vara borta. Men
kören är borta.
Ja, kören är borta och George Harrison sitter. Men här är det ju, det här tycker jag, det är lite korprock alltså. Det är lite företags eftermiddag på någon pub någonstans. Det är halvintressant tycker jag det här.
Ja.
Varför ska man göra cover på det här när originalet är så mycket bättre?
Ja, det är ju den här bristen på material helt enkelt. Plattan ska ut. Spela in killar, det ni har. Men det blir bättre för att vänder vi på...
Tycker inte du att det här är...
Jag tycker det är tråkigt.
Ja, tråkigt, ja. Ja. Ja.
Alltså Rock'n'Roll Music, jag håller med dig, den har ju en energi, den har en fräschör. Det finns
jag var också
inte här.
Sex år när jag blev kär.
Den här är inte fräsch. Men det blir ju bättre för att vänder man på den här plattan så första låten... Det var ju så, dramaturgin på LP-skivor var ju att fanns en tanke bakom första låten på första sidan och sista låten på första sidan och så vidare, va?
Mm.
Och så gömde man kanske någon skum låt, sista låten på sista sidan.
Exakt.
Men man skulle alltid börja med en stark låt på sidan B och det gör man verkligen.
Oh, I need your love, babe. Guess you know.
Stämmer.
Oj, oj, oj.
Man älskar den där skramliga hi-hatten. Det tycker jag är här.
Det är John som sjunger. Men Paul är den som har börjat skriva på den här låten. Och han hade faktiskt filmen Help som kom senare i åtanke för den här låten. Skulle vara titellåten till Help.
Jag tänkte nästan säga det, att det låter som att det här skulle kunna vara en låt som var med i Help. Mm. I soundet och energin och sättet att sjunga den. Det känns som att den sticker ut faktiskt jämfört med de andra låtarna. Tycker inte du det?
Mm.
Det är konstigt att han lät...
Ja, det är väldigt oklart skrivet.
Att John Lennon ska sjunga den.
Varför sjunger John Lennon den Paul McCartney-låt? Och det är egentligen ingen som har svar på det. Lennon har sen sagt, han kunde ju vara ganska sarkastisk Lennon när han snackade om Beatles på 70-talet, att det här var en sån här ytlig låt. Men när man lyssnar på hans sång så sjunger han väldigt bra. Alltså han har verkligen bra inlevelse i den här låten. Så här verkar han gilla låten.
Kan man höra början en gång till?
Mm.
Ja. Precis. Och detta är ju första gången de börjar experimentera med en låt som intonas. Den börjar så här anar man att de kommer in i studion. Vad kan vi göra här? Ja, men vi tonar in låten. Det är första gången en låt tonas in. Ta det en gång till, så jävla snyggt.
Vilka fler gör de på sen framåt då?
Nej, men man anar liksom Revolver och Sgt. Pepper liksom, att hur de går in i studion, tycker jag att okej, vad kan vi göra här?
Deras experimentella sida bara kommer lite grann här.
Precis. Mm. Baklänges gitarrer, klipp
sådär gränslösa på något sätt. Man ifrågasätter alla gamla givna normer.
Sa du att de hade gjort 4 plattor innan den här?
Mm. Eller det här är fjärde plattan.
De hade gjort 3 plattor innan. Och de är ganska så här normala. Va? Men här börjar man...
Och när blev de en sån jättesuccé? Var det på första skivan direkt som det blev Beatles-hysteri? Eller var det på andra? Eller när liksom drog det igång?
Det här är ju piken. Men det drar nog igång ganska direkt 63 i England och delar av Europa.
Men är det tredje skivan då som är pik? För den fjärde är ju lite klipp och klistra och lite ihoplånat.
Men det är paradoxalt att den fjärde släpps när de är som störst.
Aha, okay.
Och det är väl det som är förklaringen till att de inte har tid att spela in skivan. De är simla på alla rycker och sliter i dem. De ska vara överallt.
Men det börjar sticka iväg på skiva 2-3. Vilken var det första då?
Please, please, please.
Okay.
De gjorde Please, Please Me with the Beatles. Sen gjorde de Hardest Night på våren här samma år. Va?
Och Hardest Night är ju en riktigt bra platta. Man kan ju tro att det är bara ett soundtrack till en film, men det är faktiskt en av deras bästa skivor.
Men jag tror att när de kom till Sverige i oktober 63, då hade de bara spelat i England och Tyskland. De hade inte varit något annat land. Och så kommer de och så spelar de i Karlstad och lite andra städer. Sex platser i Sverige som de spelar på. Och det var första gången så att säga, de kom utanför. Ja, Tyskland var ju då Hamburg och England hemma, på hemmaplan då. Och det var då det började spricka upp så att det spreds. Hade inte de spelat i drop-in så hade det ju... Det var ju liksom deras totala genombrott i Sverige. Mm. Ja.
Och det var tack vare en Sveriges radioanställd som heter Claes Burling som hade ett popprogram på radio som lockade över Beatles i Sverige. Hörrni, nästa låt, det är en Buddy Holly-låt som Beatles dyrkade, alltså Buddy Holly. Och låten heter Words of Love och det är John och Paul som sjunger duett.
Den är så fin tycker jag.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you.
Här läste jag att Ringo ska trumma på en resväska där remmen är lös. Därför det fladdrar lite och lite baktakt. Ah.
Ja, det fladdrar lite.
Lite ofrivillig baktakt.
Det var lustigt, jag som inte är som Beatles-nörd som ni, jag hade inte riktigt koll på att det var så mycket covers på skivan. Mm. Så för mig är det allt det här i Beatles-låtar. Men då när jag lyssnar på den nu här häromdagen bara så... tyckte att den var så påtagligt lik så mycket annat amerikanskt då. Det förklarar ju saken. Mm. Jag satt och tänkte på Buddy Holly och på alla möjliga andra artister. Det verkar fullt rimligt.
Ja, de finns ju där, verkligen.
Ja. Mm.
Och nu blir det Carl Perkins. Och de har släppt fram Ringo bakom mikrofonen.
Bara en liten tanke på den förra låten. Vilken fantastisk stämma det ligger i parallell. Vem är det som sjunger på den här förra?
Det ska vara en duett med John och Paul.
Okej, okay, de har två stämmor som ligger så här nära varandra i botten som jag hör nu, som jag inte hört förut. Jättesnyggt alltså. Annars så brukar man ju lägga stämmor, man lägger en terstämma och så, men nu tror jag det ligger en stämma under huvudsången. Vem är det som sjunger? Är det John som sjunger? Ja.
Jag vet inte.
Ja, vi tar det någon annan gång. Jag får lyssna på det när jag kommer hem.
De låter bra ihop i alla fall, pojkarna.
Jättebra.
Nu är det Ringo som sjunger.
When you won't say you do, baby, when you don't let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't.
Det här var en låt som John Lennon brukade sjunga live, men nu lät man Ringo sjunga.
Ja, man lät ju honom mer och mer sjunga en låt per skiva på något sätt.
Som en gimmick nästan.
Ja, eller man ville manifestera att det verkligen var en grupp, va? Men jag vet inte, det var väl de där låtarna.
Bara, vilken låt ska han få ta?
Ja,
han får ta den här.
Och de låg ganska på andra sidan mot slutet brukar de ligga, de här låtarna.
Det fanns några undantag, With a Little Help From My Friends på Sgt. Pepper, ja, som han gör jäkligt bra. Det passar ju verkligen hans röst.
Stämmer, stämmer.
Och kanske Yellow Submarine. Carl Perkins var det. Och det här är bland de sista de spelar in då till den här plattan. Och redan dagen efter ska man ut på turné. Så det var liksom bara slit. Nu kommer låten som heter Every Little Thing. Och det är John Lennon som sjunger. Men återigen verkar det som att det är Paul som har skrivit den här låten. Får höra.
Walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely
just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing.
Men du Sven, kan det vara så enkelt som du sa att Paul McCartney var ju osams med sin brötta under när han spelade in det här. Han kanske skrev låten han gillade henne och så var han sur och så sa han, jag tänker inte så sjunga för den dumma bruden. Du får ta den. Eller kan det vara så?
Kan det vara så?
Vilket fin gitarrspel det slår mig när jag hör så här. Akustisk gitarr. Var det Paul som hade skrivit den här?
Mm, man tror det. Paul påstår från intervju att han spelade upp den för deras manager Brian Epstein på ett möte där Brian kollade, vad har ni för låta killar liksom. Och Pauls tanke var att det här skulle bli en singel, en uppföljare till The Hardest Night. Men det blev det inte. Den kom på albumet.
Jag kan mycket väl tänka mig att det är Paul McCartney som spelar den akustiska gitarren också här faktiskt.
Mm.
Bra spelat. Jättebra spelat. Man tänker att okay, en akustisk gitarr, det är väl bara att veva på, men det är det fan men inte. Man hör här vilka det finns ju någon låt på Help You Gotta Hide Your Love Away som är väldigt snygg också.
Och lite Dylan
ja. Uff, den är bra.
Mm.
Och den ackordvändningarna här påminner lite grann om ackordvändningarna i just den låten.
Mm.
Man tar tre ackord och man förväntar sig som lyssnare att nu kommer det ackordet, men så bryter de med ett fjärde ackord som ligger nästan i en parallell tonart. Jättesnyggt.
Nu kommer en annan favoritlåt för mig i alla fall. I Don't Want to Spoil the Party. Antingen är det så att John sjunger duett med sig själv eller så sjunger han duett med George Harrison. Det är inte riktigt uträtt det där, men det låter så i alla fall.
So I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil.
Ja, men det är väl fint att det är såna fina olyckliga kärlekstema. Det är ju det man tyckte om när man var i den åldern.
Såklart.
Jag får för mig att det är John båda stämmorna.
Ja, det låter så tycker jag.
Men,
alltså,
men
är det inte lite gulligt? Här har du liksom fyra stycken killar i runt 20 som faktiskt öppnar sina hjärtan. Men det är mjuka, fina killar som pratar om känslor. Idag skulle man inte göra på det här
jo,
sättet.
Jo, jag satt och gestikulerade lite kanske att de tyckte att de var lite whiny och tyckte lite synd om sig själva. Att de håller på att försöka spela på någon form av låtsaskänslor. Men jag tycker det är gulligt också. Men jag tycker att han sjunger så fruktansvärt fint. Mm. Och jag kommer ihåg, så, tror jag, det måste ha varit du också förstås, pappa, som sa... låten Girl, vilken skiva var den på?
Is there anybody want
Rubber Soul?
Rubber Soul, ja.
Då sa du till mig, för då vred vi över balansen. Mm. För den spelade sin hans sång ligger på en kanal.
Ja, just det.
Och all musik ligger på den andra. Och då skruvade vi, eller jag i alla fall, jag vet inte om du, vi måste ha gjort det tillsammans, drog bort musiken och lyssnade bara på hans sång. Och det, helt, det var så här, för mig var det lite mindblowing, för det var då jag insåg att far åt helvete vilken fin röst han har. För den är så skör. Mm. Och ligger där och sjunger så fint. Och det var en sån aha-upplevelse för mig med John Lennon, i alla fall hans, som sångare. Det tycker jag är fantastiskt. Mm.
Nu blir mer Paul McCartney på sång.
Vad glad jag blir när du säger
det. John och George sjunger stämsång, Ringo trummor och George Martin spelar piano. What You're Doing heter det.
Det är så fint att man har lagt handdukar på virvelkaggen också för att få fram det här ljudet.
Look what you're doing. I'm
too much to ask of you what you're doing to me. You got me running, and there's no fun in it. Why should it be so much to ask of you what you're doing to me? I've been waiting here for you, wondering what you're gonna do.
Ja, det är mer beklagan den här grejen, men det här sägs att den här låten kom till just för att Paul hade det struligt med sin flickvän. Jane Asher, som var syster till vem då?
Pete Asher, som spelade i Scaffold, va?
Ja, han spelade i den här duon Peter and Gordon,
ja.
Som fick en massa hits med överblivna Paul McCartney-låtar. Så Paul McCartney skickade till Svåga, men du kan ta den här låten, och så var det hits.
Ja, kom inte han med i Scaffold sen efteråt?
Möjligen. Det här var en tydligen strulig inspelning. Det kommer ju bli så sen senare bit, i samband med Beatles inspelning, att Paul kommer bli liksom en ganska så här diktatorisk orkesterledare. Och spelar man inte precis som han ville, så var det liksom...
Då blev han sur.
Han var sur. Och så var det här tydligen, att George och Ringo fick mycket så här, nej men nu, ni fattar inte vad jag menar, som höll på länge med den inspelningen för att få det precis som Paul ville ha det.
Mm. Alltså länge i det att de höll på i 7 dagar med hela tiden.
Ja, precis.
Men den är inte helt bra inspelning det här. Det är halvtaffliga körer, tycker jag.
De är märkliga körerna.
Ja, men de kommer in på... jämför med de andra körerna i andra låtar som är så väldigt välgjorda, så är det väl lite så halv-wailigt, tycker jag.
Och hur, förklara för mig då, när de spelade in på den här tiden, hur pass mycket spelade man allting samtidigt? Förstår ni frågan?
Ja, det kan nästan du svara på bättre. För jag, men jag antar att det var mycket.
Jag tänker, för nu spelar man in gitarren då, sången då, och så klipper man och klistrar och tar 35 sångtagningar och så tar du de bästa av allt.
Men har du bara 4 kanaler så måste du spela flera instrument samtidigt för att ska få rum.
Jag undrar, jag kan inte svära på det, men jag undrar om inte man gör en första inspelning på en kanal.
Och sen spelar in hela skiten bara?
Ja, man lägger upp bastrummor och gitarr. Fast då får man inte någon stereobild. Eller använder man 2 kanaler för att få en grundstereobild och sen så kompletterar man med 2 kanaler. Alternativt pingpongar till 2 kanaler samtidigt som man lägger över ett pålägg och så har man 2 nya.
Men för jag tänker, det är så svårt att tänka sig idag, för att idag om du spelar in någonting, det är bara att flytta lite. Kommer kören snett så flyttar den rätt. Här kommer den snett så är den sned.
Ja, eller också får man gå in och klippa med rakblad i bandet om man vill eventuellt byta mellan 2 tagningar. Men det är ju...
Ja, men precis, men bara så här skruvar den lite grann åt höger eller vänster, det blir inte riktigt samma.
Nej, det var en annan klippteknik och en annan precisionsarbete. Sen var det inte så lätt att heller klippa mellan 2 tagningar, för det visste man ju inte hur tempot den ena låten var. Det var inte, man kunde inte klippa refrängen från en tagning till nästa om inte tempot funkade, va? Så det var svårare. Men även Sgt. Pepper gjorde ju på 4 kanaler, va? Eller 6 möjligtvis.
Undrar om inte han har uppgraderat studion då till 6?
Jag tror att jag har Sgt. Pepper på 6 kanals, hela plattan på 6 separata kanaler.
Hur många Beatles-skivor har du?
Menar du, de gjorde väl 12-13 som grupp och sen så finns det väl allt annat då, runt omkring. Det som George gjorde. Ja, Ringos skivor har jag inte samlat på. Om jag ska vara ärlig. Annars har jag allt annat. Jag vet inte ens vad de heter. Säg inget till Ringo.
Nej. Sista låten på den här plattan heter Everybody Trying to Be My Baby. Det var en Carl Perkins cover och det var George Harrisons tur att få sjunga. Och George Harrison var en stor fan av Carl Perkins. Han har tydligen kallats för Carl Harrison när han turnerade i Skottland tidigare. Lite humoristiskt. Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 5 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Vad säger Thomas?
Ja, jag vet inte om jag skulle vilja haft den här som sista låt egentligen. Det är också en sån här coverlåt som jag... Det är kul med att George... Var det första gången som han sjunger någonting på de tidigare...
Jag ställer så svåra frågor.
Ja, men det är lite kul för att han börjar komma fram, va?
Ja.
Och till och med Fast det finns ju en platta från Hamburg som de gjorde när de hette The Sheridans. Där George hade en gitarrlåt som han har skrivit. Instrumentallåt. Så det var kanske första gången man hörde att George hade gjort någonting. Det här var väl inte den där Beatles-plattan som man bar med hjärtat egentligen. Jag tyckte att Revolver var den som knäckte mig, den som kom två plattor senare, va?
Mm. Alltså, efter den här kom ju Help och sen kom Rubber Soul, och sen kom Revolver.
Ja, just det.
Och där händer ju otroligt mycket i Beatles utveckling. Och det gör det egentligen med den här skivan också, om man jämför med det de gjort tidigare. Så det här är ju liksom, finns en kurva. Även...
Men som jag sa, som vi sa tidigare också, att när man sätter sig ner och lyssnar på en platta så, som man tror är en parentes, så märker man att det finns massa guldkorn. Och när man, och jämfört med mycket av det som görs idag, så står den ju skyhög, tycker jag. Mm.
Och på tal om guldkorn, innan vi skiljs åt, och jag ska börja med att säga tack för att ni ville vara med. Stort tack. Vad härligt att ha er här. Så ska ni få komma överens om en favoritlåt från den här plattan, så avslutar vi med den.
Oj!
Vi ska komma överens om en.
Mm. Ja, men alltså, jag... Nej, jag tillåter dig välja.
Nej.
Jo.
Men om man tänker så här, om det står mellan koronlåten och No Reply... Som är liksom två ytterligheter på den här plattan. Mm. En akustisk...
Nej, inte No Reply, tycker inte jag. Men det måste finnas något annat alternativ än rock and roll music. Det måste finnas någon... Säg dem igen, få höra.
It Is a Week.
Nej.
No Reply, I'm a Loser, Baby's Black. I Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City. Words of Love, Honey Don't, Every Little Thing. I Don't Want to Spoil the Party.
Alltså, I Follow the Sun är väl jättefin. Men den var för lallig,
ja. Den
var för lallig.
I'm a Loser då?
Ja, absolut.
I'm a Loser.
Det tar på den.
Och den passar väl bra också med den plattan?
Ja, det känns bra.
Nej!
Hörrni, stort tack för att ni blev med.
Tack för att vi fick.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Titta, han gör det! 1-0 till French Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French Hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, två för 59 eller fyra för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.